Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker inte att det var någon större match. Den kommer inte att gå till historien som det mest felspelade på Vinnonavallen, det tror jag inte.
Vi har haft en kort personalinformation där de har presenterat mig som den nya klubbdirektören i AIK fotboll.
Dakle, gospodin Jens Andersson, är sportske direktör på Evo.
Of course, it's been a tough decision because I really fell in love with Hajduk and I enjoyed my stay in Split.
Jens, vi anser dig ud som ny cheftræner. Hvorfor lige ham? Hvorfor lige ham?
För att vi syns att han är helt rätt person för jobbet.
Jens, först och främst, vi förlänger med DC. Vad ligger till grund för det?
Det som ligger till grund till det är att DC är en god spelare.
Sirius, AIK, Hajduk, Split, Århus. Svensk elitfotboll, Svenska fotbollsförbundet. Tränare, sportchef, klubbchef, ordförande och landslagschef. Ja, veckans poddgäst Jens T. Andersson och minst sagt ett brett CV inom fotbollsvärlden. I skrivande stund befinner han sig i England i rollen som överordnad landslagschef för att följa damlandslagets resa mot ett potentiellt EM-guld. Och i podden diskuterar vi bland annat varför Jens T. Andersson valde att hoppa av uppdraget som ordförande för svensk elitfotboll efter bara ett år och istället bli en del av förbundet i en helt nybildad roll.
För det är klart att det kändes inte helt perfekt att lämna SEF, som jag trivdes väldigt, väldigt bra i under det året, så pass tidigt som jag gjorde. Men det var väl ungefär den här tjänsten och rollen som skulle kunna få mig att göra det, för att jag hade inte lämnat SEF för ett annat uppdrag i Sverige.
Vi pratar naturligtvis även om hur förbundet utvärderar läget kring Peter Gerhardsson, vars kontrakt löper ut om ett år, samt situationen kring Janne Andersson efter VM-missen och där Jens T. Andersson kan se 2024 som en rimlig slutpunkt för herrarnas förbundskapten.
Ja, tittar man ur tidsperioden så kan man ju tycka det, men samtidigt så utvärderar vi nog det när vi börjar närma oss, och i nuläget så är det full fart framåt och de känner fullt förtroende och har fullt förtroende.
Och vi talar även om frågan om ersättningar till landslagsspelare och bland annat om USAs nya modell där man lägger ihop prispengarna som damer och herrar spelar in under en 4-årsperiod och sen delar jämnt. Om Sverige ska ta efter den modellen.
Det kan ju som alltid vara ett alternativ. Det är jag inte säker på att det kommer att liksom skynda på utvecklingen från FIFA och UEFAs del. För det man gör då i USA i det här läget, det är ju faktiskt att man underlättar för FIFA och UEFA att fortsätta ha ojämlika förhållanden i fotbollen, vilket jag inte tycker är bra.
Podden är såklart mycket mer än så här. Bland annat en helt nyinspelad del direkt efter EM-premiären för det svenska landslaget i England. Men vi talar även om tränarflykten från U21-landslaget, om hur han ser på bristen på mångfald i en del av landslagsstaberna, om han anser att förbundet behöver bli bättre på, om att förbundet åkt runt för att hämta inspiration till en gemensam träningsanläggning för alla landslag, samt om att det inte förts några diskussioner om en ledarroll för Zlatan Ibrahimovic i landslaget. Detta och mycket mer, men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta.
fyller 50 i november.
Bo?
Uppsala.
Familj?
Ja, fru Vivica och två söner, Tim 20 år och Noah 16 år.
Utbildning?
Jag gick på Bosön i mitten på 90-talet och sen har jag fotbollens egna pro-license.
Lön?
Ja, det har jag också.
Vad kör du?
Jag kör Volvo.
Vad läser du?
Ja, nu håller jag faktiskt på med Andreas Alms 1 av 11.
Vad tittar du på?
Inte så mycket tv längre. Det är mest liksom, ja, streamar, serier och nyheter då, förstås.
Vad lyssnar du på?
Väldigt mycket musik. Framförallt musik som är, ja, men textbaserad. Så.
Vad spelar du på?
Spelade lite gitarr förut, men inte så mycket längre. Jag har aldrig gått igång på betting. Det är inget som tilltalar mig överhuvudtaget, tyvärr.
Vem var din fotbollsidol när du var liten?
Oj, jag tror att det var min pappa faktiskt.
Jaha, var han elitspelare? Alltså?
Nej, men han var... Jo, det var väl... Eller, inte så som vi definierar elitspelare idag. Men spelade och var tränare och var förebild egentligen under hela vägen.
Vad är det främsta du vunnit i fotbollens värld? Du har haft en rad olika roller.
Det främsta jag har vunnit, ja, men det får väl bli SM-guldet med AIK 2018 då.
Vad klassas som den största upplevelse du haft i fotbollens värld?
Det måste vara när jag klev av planen i playoff-match till Europa League med AIK 2012 i Moskva, när deras sportchef satt och grät på läktaren efteråt, vilket han hade all anledning att göra utifrån hur matchen såg ut.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Just nu har jag lite svårt för det här offside-fördröjningen som retar mig när jag tittar på fotboll.
Vem är för dig världens bästa spelare genom tiden?
Jag vill nog säga Messi.
Hur är du som bilförare?
Jag är ganska tålmodig och lugn, måste jag säga.
Om du tvingas välja ett nytt yrke, vad blir det?
Oj, det var en bra fråga. Jag, får man drömma eller? Då skulle jag vilja vara med rockband.
Vilken är din favoritfilm?
Det finns ju mycket bra filmer som man har sett genom åren. Men Den fredlige krigarens väg tycker jag är fantastisk.
När var du riktigt lycklig senast?
Riktigt lycklig? Ja, alltså det där är ju lite högtravande. Jag har ju hört din podd förut och funderat på lycklig. Och jag var glad och harmonisk i helgen då vi firade min yngste son 16-årsdag. Men ja, och det är man väl lycklig då.
Vilken är din största extravagans?
Oj, jag har inte så jävla mycket. Men jag mår väldigt bra när jag får vara ute i skärgården och åka med min båt.
Vi träffas på förbundets kansli nära Friends Arena. Det känns som du har jobbat på många ställen här i det här huset mitt emot Friends Arena, både på AIK och på Svensk Elitfotboll. Och nu är du, ja, vad är det du är för något? Landslagschef eller fotbollschef för allting, alla landslag och beachsoccer och futsal?
Ja, precis. Jag är landslagschef som är en övergripande roll över all landslagsverksamhet i Sverige.
Vad är liksom huvuduppdraget för dig?
Nej, det är egentligen att leda och driva och förhoppningsvis utveckla vår landslagsverksamhet. Sen är det klart att jag är i ett skede nu där jag har varit här i 2 månader och fortfarande går omkring med ny på jobbet skylten på mig och försöker skaffa min insikt i de olika verksamheterna, för det är ganska många lag. Men ambitionen är att försöka vidareutveckla en redan väl fungerande verksamhet.
Ja, när du satt i samtal om det här jobbet, vad lyfter man fram som var viktigt? Vad är det man vill åstadkomma genom att inrätta? Det är ju en helt ny tjänst.
Ja, nej, men jag tror att det handlar om att, som jag sa, dels utveckla verksamheten men också samordna den och titta. Det har ju funnits, tittar man på fotbollen då, så har ju de fyra landslagsavdelningarna som är herr, dam, pojk och flick, de har ju rapporterat direkt till generalsekreteraren tidigare. Och det har väl varit en så där, ett tecken på att det har varit mycket för Håkan Sjöstrand som är generalsekreterare. Så att nu har man tillsatt en tjänst som 100% ska kunna liksom följa upp och utvärdera och jobba med den verksamheten och de som är i den som gör det operativa arbetet dagligen och samordnar det.
Hur viktigt är det att ha en rejäl fotbollsbakgrund? För du har ju som sagt UEFA Pro License och har ju jobbat i olika roller både i Sirius och AIK. Närmare fotbollen än exempelvis Håkan Sjöstrand tidigare.
Nej, men jag vet inte. Det är inte så att jag står på planen och driver övningar. Men det är klart att erfarenhet är aldrig fel i den här branschen. Och det är klart att har man som jag också haft ett sportchefsuppdrag som kanske är mer likt det som jag gör idag, så är det en klar fördel, tror jag. För att för mig handlar det arbetet, liksom det här arbetet, mycket om att ha verkningsgrad i det man gör. Det vill säga det man lägger pengar på ska också ge någon form av effekt. Så att jag tror att den erfarenheten kommer mig väl till gagn i det här uppdraget också.
Hur gick det till? Sökte du eller sökte de upp dig?
Ja, men det är ju så att för de som kan historien så var jag ordförande i SEF under föregående år. Och då är man ju också elitfotbollens representant i förbundsstyrelsen. Och där hade ju Håkan dragit förslag till nya tjänster om organisation. Och där dök den här tjänsten upp. Men det var inget som jag reflekterade över där och då. Utan det var liksom en tjänst bland flera som skulle införas. Sen började Håkan och jag diskutera det där och den här rollen. Mest utifrån att jag tror att han ville diskutera den med min erfarenhet som sportchef. Det var så jag tolkade det i alla fall och liksom utformningen av den. Och med de samtalen så väcktes också intresset och ja, på den vägen är det. Och nu sitter vi här.
Hur blev känns, eller lyssnade man lite på förbundet så skakade det ju till lite kanske bland de landslagschefer som fanns. Det är kanske inte något de säger till dig, men man hörde lite ett sånt gnissel eftersom de ju plötsligt fick en ny chef till, Stefan Pettersson, Marika Domanski-Lyfors, Yvonne Ekroth och Claes Eriksson. Hur balanserade du det där? För det, så blev det ju liksom. Det trycktes in ett lager.
Nej, men det är klart att jag tror att det är ganska naturligt att det blir de så där funderingarna och kanske ibland också lite oro när det är förändringar och omorganisationer på arbetsplatser. Sen är det ju inte jag som har tillsatt, eller det är inte jag som har bestämt att det ska vara en ny tjänst. Så att jag har väl inte behövt vara så involverad i det. Sen har jag stor respekt för de alla fyra och den nya situationen. Så att jag tycker jag löste extremt bra sen jag väl började och jag känner mig välkommen och väl omhändertagen också.
Vad är det konkret du kommer liksom jobba med först och främst? Förutom att liksom lära dig förbundet och det. Men vad ser du för konkreta uppgifter liksom till en början?
Nej, men till att börja med så är det ju liksom ett budget och ett resultatansvar för hela den verksamheten. Och precis som du är inne på, nu håller jag på att få en inblick och liksom en större insikt i både vad de fyra gör som du just nämnde och sen hur landslagsverksamheten ser ut. Och det kommer väl få styra lite grann min prioriteringslista. Det vore lite dumt av mig att sitta och säga redan från början exakt vad jag ska göra. Det vet jag att jag kommer att ta ansvar, men vad jag kommer att behöva gå in i, vilka områden och titta på och utvärdera, det är fortfarande lite tidigt att säga. Jag kommer ju vara med. Jag var med herrarna i Polen och jag var med damerna i Georgien. Nu kommer jag vara med herrarna på junisamlingen och damerna under EM. Och sen under hösten kanske mer följa pojk- och flickverksamheten på deras samlingar. Och där är det ju så för mig att den ena delen är att följa det, liksom det administrativa som sker här, det vill säga planeringen och utvärderingen av de olika verksamheterna, men också vara där ute och se själva genomförandet. Och titta, har vi rätt setup när vi är ute med våra landslag? Hur effektiva är vi i vår planeringsfas? Hur utvärderar vi det vi gör? Jag har en bild av att vi i svensk fotboll generellt är extremt duktiga på att planera. Vi är extremt duktiga, tycker jag, på att genomföra. Men tycker att vi ibland är liksom lite för enkla i våra utvärderingar. Vi utvärderar ofta oss själva och vår egen verksamhet. Och där, nu är det lite tidigt att säga hur det är exakt konkret här på Svenska fotbollsförbundet. Men det är en bild jag har generellt över svensk fotboll, att planerandet och genomförandet är jättebra, men sen så börjar vi nästan planera nästa läger eller match eller vad det nu än är, del i verksamheten direkt efter. Och den utvärderingsdelen, det är där utveckling bor för mig, så att där har jag stora glasögon på mig.
Vad tror du det beror på att det finns en sån tendens att kanske gå framåt snarare än titta bakåt?
Jag vet inte vad riktigt. Jag tror att den är sådär. Jag har under mina internationella år fått en ganska stor respekt för kultur.
De som inte vet, så har du varit i Kroatien och i Danmark och ja, jobbat precis som ledare.
Ja, och jag har fått stor respekt för kulturer och hur den påverkar både kulturen i samhället, kulturen i liksom staden och den specifika klubben som man har jobbat i. Och det kanske är så att vi i Sverige har en kultur av att vi gör det vi är duktiga på. Vilket man ofta säger i idrottens värld att man ska göra. Men jag tror som sagt att utveckling bor väldigt mycket i utvärderingsdelen. Och där är min generella bild att vi kan bli bättre. Men det är också en del av att jag skapar mig insikten här nu för att se hur väl vi gör det i vår landslagsverksamhet i Sverige då.
Jag som förbundskapten kan vara nöjd med det spelarna presterar utifrån deras förutsättningar de har att gå in. Men tyvärr, marginalerna emot. Jag tycker vi har marginalerna emot. Och ska vi vara ärliga så kan man ju säga att 2017 så kvalade vi in till VM genom att slå ut Italien i playoff. Då var vi ett av 13 länder som gick till VM-slutspelet i Ryssland. Då hade marginalerna med oss. Den här gången är vi ett av 42 länder som inte går till VM-slutspelet. Den här gången har vi marginalerna emot oss.
Om vi tar herrarna, du var ju då i Polen där det ju inte blev något VM. Vi som följer landslaget fick höra Jan Andersson gå igenom VM-kvalet när han presenterade truppen till Nations League. Landade väl i att det var små marginaler. Vilka krav kan vi ha liksom på ett svenskt herrlandslag?
Ja, det är alltid sådär förväntansbild kontra liksom den realistiska bilden. Det är inte alltid den går hand i hand, upplever jag. Och det är också kopplat till engagemang. Man vill så gärna att det ska ske så att man förväntar sig det nästan till slut. Och det är klart att tittar vi utifrån våra ranking och så det är inte självklart att vi på här sidan går till mästerskap varje gång. Hur gärna vi än vill det. Så att ja, det är klart att som Janne sa i onsdags att vi hade lite marginalerna med oss i Italien i den matchen och nu hade de emot oss i Polen och det ligger väl en del i det. Så att jag tror inte vi kan räkna med att gå till mästerskap varje gång, men det är klart att vi alla önskar det.
I den genomgången så var ju Janne Andersson, förbundskapten, noga med att påpeka att de har naturligtvis utvärderat. Och det är ju sin sak att de gör. Men för min del landade ju hur utvärderar Jan Anderssons chefer hans arbete? Och det faller ju på dig, nu fattar jag att du är ny. Men hur utvärderar förbundet det hela?
Ja, jag kan inte prata om hur man har gjort det historiskt före min tid, för det vet jag inte. Men det är ju såklart en del i min roll, att dels utvärdera herrarna och damerna och pojk- och flickverksamheten, som egentligen bygger på att förbereda spelare för att spela i våra representationslag. Så att det är väl en sån del som jag tittar på, och det är också en av anledningarna till att jag ska vara med nu under junisamlingen. Så att, och jag och Janne har pratat om det också, och de tror jag på här sidan är ganska måna om, i alla fall den bilden jag har fått så här långt, så är de ganska så där självkritiska i sin utvärdering och så. Men precis som jag sa, i Sverige generellt så är vi ganska måna om att utvärdera oss själva.
Precis, det är det jag menar, att de flesta i sig ändå som har jobb idag, det är ju samma med mig, jag blir ju också liksom utvärderad och visar, ja, man kanske utvärderar sina chefer i några medarbetarundersök, men om man tänker sig som anställd så blir man ändå utvärderad. Hur gör ni liksom med en förbundskapten och det jobb de driver?
Ja, men det är väl lite grann det som jag håller på att finula på nu då, hur det arbetet ska se ut framgent. Alltså det enkla svaret och det liksom vanliga svaret i svensk fotboll är att alla utvärderas efter resultaten. Vilket jag inte alltid tycker är liksom med sanningen överensstämmande. För att min bild är att du kan göra ett extremt bra jobb som tränare eller sportchef i en svensk klubb. Men har du inte resultaten så får du sparken i alla fall. Likväl åt andra hållet så behöver du inte alls vara liksom speciellt lyckosam i din verksamhet som tränare. Men du kan ändå få en spelargrupp som bär ansvaret och når ett resultat. Och helt plötsligt så hyllas tränaren. Så att det är inte alltid resultatet liksom är för mig det är liksom enda sanningen i en utvärdering, utan det finns mycket annat också, och det är väl det som jag är nyfiken att titta på.
Jag gissar att man tittar utomlands, alltså att det kanske finns modeller för att utvärdera även fotbollsverksamheten. Var hämtar man inspiration för att när man fnular fram något sånt?
Nej, men det gör man väl via sitt kontaktnät och på klubbnivå såklart också, men sen så jag har redan hunnit träffat en del nationsförbund och har för avsikt att fortsätta göra det, för att jag tycker att det är en spännande del. Och precis som med allt annat inom fotbollen så liksom plockar man godbitarna från lite olika ställen. Det är inte så att vi kan överföra Hollands sätt att arbeta rakt in i svensk fotboll eller vice versa, men däremot finns det delar i deras verksamhet eller delar i våran verksamhet som går att flytta över och liksom ta del av. Så att erfarenhetsutbytet och liksom träffa människor och diskutera de här frågorna tycker jag är extremt viktigt.
Blir det orättvist att jämföra med Danmark som ändå är ett grannland som går väldigt, väldigt snabbt?
Det var därför jag inte sa Danmark nu.
Precis, som ju redan klart för VM, gick till EM-semifinal. De bytte ju förbundskapten efter det. Åge Harald hade varit väldigt framgångsrik och på något sätt lite modigt sätt. Det kom in någon Peter Beller som väl fick någon motsvarande jobb som du har helt enkelt, och han bytte förbundskapten. Förstår du tanken i att söka en utveckling, att hur gör man det här ännu bättre?
Ja, det är klart att jag förstår den tanken. Sen är det också kopplat till att de hade Kasper då.
Kasper Jordman som är förbundskapten.
Ja, precis. Och som sådär, jag som var i Danmark tidigare hade koll på Kasper sen tidigare och blev ju inte direkt förvånad över att han blev förbundskapten. Så att jag är sådär, ibland kan jag känna att vi i Sverige, eller framförallt ni i media faktiskt, är ganska snabba på att kräva någons avgång eller liksom
det,
så.
Jag tror faktiskt inte någon har krävt Janne Anderssons avgång.
Nej, nej, men jag pratar inte om vår förbundskapten nu, jag pratar om tränare generellt. Däremot pratar man ganska lite om vad lösningen är och vad utvecklingen är så. Och där tror jag att danskarna var ganska klara med att de kände att de hade en utveckling i Kasper Hjulman och hans sätt att spela fotboll. Han assisteras också av min gamla tränare i Århus, Morten Wighorst, och de har jobbat ihop tidigare och står för en viss typ av fotboll och sådär. Så att jag tror att de var ganska klara med att de hade liksom en lösning som de kände var nästa steg.
Hur delaktig är du i nu när herrarna pratar om att skruva på spelsystemet för att bättre utnyttja hur spelarmaterialet ser ut?
Nej, jag är inte delaktig i det, utan det är Janne och Peter som dividerar och diskuterar med övriga i sitt tränarteam om hur de ska spela.
Janne Andersson, Peter Wettergren har ju kontrakt över EM 2024, vilket ju är det stora målet nu, även om det börjar med Nations League. Din chef Håkan Sjöstrand sa ju att det var tal om livstidskontrakt om man skulle prata om något. Vad är din bild?
Min bild är att man förhåller sig alltid till de kontrakten som är skrivna, och jag tror att Håkans uttalande där snarare var ett uttryck för det förtroendet och stöd som Janne och Peter har mer än något annat. Jag tror inte att han menade liksom att han skulle skriva ett livstidskontrakt med Janne konkret så, utan det var nog snarare ett uttryck för att tydliggöra förtroendet.
Är 2024 slutpunkten? Är det en rimlig slutpunkt för några som kom in 2016?
Ja, tittar man nu tidsperioden så kan man ju tycka det. Men samtidigt så utvärderar vi nog det när vi börjar närma oss. Och i nuläget så är det full fart framåt. Och de känner fullt förtroende och har fullt förtroende. Och strävar efter att göra Nations League till att börja med så bra som möjligt. Och sen EM-kval på det. Så att det är alldeles för tidigt att prata om vad som händer efter sommaren 24.
Vi har ju ett EM i England som väntar. Vi sitter i konferensrummet Luton 84. Du frågade mig Luton 84, eller hur?
Mm.
EM-titeln.
historia är inte min starkaste gren, varken från skolan eller i nutid.
Men du hoppades att det ska bli ett nytt EM-guld för Sveriges damer som ju kommer från senast ett OS-silver och där är dessförinnan ett VM-brons. Vad talar för att det blir en guldmedalj?
Ja, det är ju som alltid i mästerskap så kommer det vara lite tillfälligheter och marginaler man ska ha med sig. Men det är klart att nu har jag följt damerna kanske lite närmare än vad jag gjort tidigare. Och jag tycker att de har ett bra lag och de har ett bra tränarteam som optimerar det materialet de har. Så att det finns väl ganska mycket som talar för att vi kommer att gå långt i turneringen. Sen hur långt det kommer man ju behöva spela om som alltid. Och ibland är det stolpe ut och stolpe in. Men de har höga förväntningar på sig och är medvetna om det. Men som jag brukar säga att det brukar också vara ett gott tecken. För då har man någonting att åka med, så att säga. Det är bättre det.
Om du tittar på Peter Gerhardsson och Magnus Wikman, vad är det du gillar med deras sätt att jobba med landslaget?
Ja, men det är ju två stycken som känner varandra sen lång tid innan och kompletterar varandra väldigt bra, tycker jag. Där Magnus är väldigt fotbollsfokuserad och Peter också såklart är det. Men har också ett ledarskap som jag tror passar väldigt bra in i den gruppen som de arbetar med. Så att de kompletterar varandra bra och täcker upp många områden som jag tror är viktiga i ett landslag, och inte minst matchcoachningen, så att de är på rätt plats.
De har ju en fördel av kanske att om man jämför med herrarna att de har fler spelare i riktigt stora lag. Jag menar, det var ju en som spelade Champions League-final även om det blev förlust för Fridén i den rollen. Nej, men flera spelare som liksom tillhör verkligen toppen i Europa på damsidan, vilket du inte alltid är på. Hur mycket talar det för liksom svensk damfotboll?
Ja, men det sker någonting nu i svensk damfotboll, för att vi får fler och fler spelare utomlands som spelar i bra klubbar. Samtidigt så lämnar de vår nationella liga och den i sin tur då får fler utländska spelare och fler yngre svenska spelare. Så att det blir lite som ett glapp i damallsvenskan, upplever jag, med att de här spelarna spelar utomlands. Men det kommer vi nog behöva vänja oss vid i Sverige, utifrån att den europeiska damfotbollen utvecklas i den takt den gör. Det är klart det är en fördel, tror jag, att de spelar på yttersta nivå. Sen vill det ju till att de spelar också. Och där finns det ju en del frågetecken även på damsidan. Men vi har några tongivande spelare där ute och vi hoppas ju att de kommer att vara tongivande även i England i sommar, såklart.
Om man tittar på damerna så har det ju alltid varit, det har inte du missat heller, diskussioner kring deras ersättning. Nu har ju fotbollsförbundet egentligen gått på att de har lika ersättning förutom prispengar då. Och det är ju stor skillnad i prispengar. USA gick ju nu i bräschen för att faktiskt dela på dem. Jag vet inte om du har sett det, men de polar sina intäkter under 4-årsperioder och så delar man det på jämnt här och dam. Hur mycket pratar ni, eftersom du också är inne på budget och liknande, hur mycket pratar ni om att gå i den riktningen?
Ja, men vi pratar om det. Vi sitter ju nu i förhandlingar med damerna och diskuterar mästerskapsavtal och mästerskapsersättning. Nu får vi tyvärr inte göra det på herrarna då inför VM. Men vi tittar ju på liksom alla möjligheter för att fördela mästerskapsersättningar på bästa sätt. Sen är det ju så att nu har man valt den lösningen i USA, men vi har en krass verklighet som ser ut att FIFA och UEFA då som står för ersättningen till nationsförbunden, den fördelningen mellan herr och dam, den är inte speciellt jämlik. Och den behöver vi också förhålla oss till, för att någonstans så behöver vi liksom, vi behöver ta pengarna någonstans ifrån. Och det är klart att man skulle kunna välja den amerikanska vägen och ta.
För där har ju de amerikanska herrarna gått med på att de prispengar vi spelar in, vi delar det jämnt.
Ja, precis. Men, och det kan man såklart, det kan ju som alltid vara ett alternativ. Det är jag inte säker på att det kommer att liksom skynda på utvecklingen från FIFA och UEFAs del. För det man gör då i USA i det här läget, det är ju faktiskt att man underlättar för FIFA och UEFA att fortsätta ha ojämlika förhållanden i fotbollen, vilket jag inte tycker är bra. Så att, ja, som alltid så finns det ju för- och nackdelar med de olika lösningarna.
Försöker ni trycka på mer? Jag menar, jag gissar att du kommer ha mer kontakter på andra planen, vad kanske Karl-Erik och Håkan har. Försöker man lyfta de här frågorna?
Ja, men det gör man redan idag och har gjort under en tid också. Sen vet vi alla att fotbollens ganska konservativa världen, den förändras inte från vecka till vecka vad det gäller de här frågorna. Men det arbetet bedrivs och kommer att fortsätta att bedrivas.
Hur stor budget har du?
Ja, nu är det lite speciellt då eftersom jag kommer in i ett budgetår, så att jag har liksom inte suttit i någon budgetprocess än. Men det är klart att svensk fotbolls landslagsverksamhet är en ansenlig summa pengar i slutändan.
Hur mycket, vad ligger det kring?
Ja, jag kan inte säga det exakt nu, men skulle du ta all landslagsverksamhet så tror jag att den ligger någonstans runt kanske 100 miljoner.
Hur viktiga blir prispengar från mästerskap?
Ja, då pratar du på herrsidan.
Ja, man kan ju få en del på damsidan, men ja, det är ju mest herrsidan.
Ja, det är där det blir överskott i alla fall. Nej, men de är viktiga för att det är ju pengar som tillfaller hela svensk fotboll. Barn- och ungdomsidrott och vår verksamhet och förbundets övriga verksamhet och grassrootsverksamheten. Så att det är viktigt att vi kommer in i mästerskap, för det är egentligen förbundets sätt att... Jag brukar säga på klubbnivå så var det de enda sättet där att tjäna friska pengar. Det var spelartransfers och Europaspel. Och för ett fotbollsförbund i Sveriges storlek så skulle jag säga att det är mästerskapsslutspel på herrsidan som är den möjligheten.
Hur skulle det framöver, säga att Sverige går till EM i Tyskland, hur påverkar det din budget, din möjlighet att öka på resurser kring landslag?
Ja, det förbättrar väl de utsikterna, men sen är min bild i alla fall att tittar vi historiskt så handlar det nog mer om att de pengarna har regnat ut i hela fotbollsrörelsen och inte specifikt landslagsverksamheten utan all fotboll.
Du var ju med och kollade träningsanläggningar, ni reste runt lite. Vad finns i att hämta på att få en gemensam träningsanlägg som ju rätt många länder nu har i Europa?
Ja, men jag tror att det finns jättemycket i det. Det är, alltså, vi är långt ifrån först i klassen i den frågan. Och för oss så skulle det vara extremt viktigt att få en hemvist för våra landslag. Så att det är en prioriterad fråga för oss. Och sen är den svår utifrån att ska du bygga en hemvist för ett nationsförbund idag så vill du ha ett antal fotbollsplaner kopplat till det, och då blir markytan det som är utmaningen. Men det vore jättestort steg. Vi har ingen sån i svensk idrott idag, skulle jag säga, i den kalibern.
Inte Bosön räcker.
Nej,
inte
men, riktigt. Ja, men Bosön är ju liksom en multianläggning för alla idrotter. Men jag tror inte att det är någon idrott som har en specifik home av fotboll eller ice hockey eller whatsoever.
Vad är plusset med att man samlar? Vad är det ni får för inspel från både folk ni pratar med och även besöker träningsanläggningar? Vad vinner man?
Alltså, nu var vi och besökte Holland, Belgien och Tyskland, och det är egentligen genomgående som alla tre pratar om. Det är att man har ju samlat då liksom landslagsverksamhet, tränarutbildningar, domarutbildningar, kontor. Man har samlat allting på ett ställe, och kompetensutbytet som blir har alla tre tryckt på, att de upplever att det har lyft sitt lands nivå inom egentligen alla de här områdena. Och det är klart att när vi var i Tyskland till exempel så hade de alla sina pro-tränare inne för en fortbildning i samband med vårt besök där. Holländarna pratade mycket. De hade ett innovation center där de liksom hela tiden tittade på hur de kunde utveckla olika delar i sitt, allt ifrån sitt VAR-system och domarfrågorna till sin tränarutbildning. Och det är klart att jag tror att när du får den typen av liksom tvärfunktionella grupper som sitter och diskuterar saker under liksom fotbollen som samlingsnamn, så får du en utveckling där som jag tror att vi går miste om att vara separerade idag.
Vad är det som ligger och hindrar att det blir en anläggning?
Nej, men den största utmaningen skulle jag säga, det är markangivelsen, för att det är liksom en ansenlig storlek på yta som krävs. Och samtidigt så vill man ha den i det här fallet då nära Stockholm eller Arlanda, och för alla som följer samhällsutvecklingen i övrigt ser att vi bygger en del bostäder och andra byggnader idag i samhället som kanske genererar mer pengar över tid, men vi ger oss inte, utan vi gnuggar på för att vi ska bli sanning av det här.
Vilket intresse finns från partners att gå in?
Ja, men det finns ganska stort intresse, upplever jag. Och det tror jag delvis handlar om att man vill hjälpa svensk fotboll, och delvis handlar om att vi inte har någon sån här anläggning i Sverige överhuvudtaget idag. Så att man vill också liksom vara med och starta den utvecklingen, tror jag. Så att vi har, som vi släppte pressmeddelande om här nu i närtid, så är vi på väg att skriva ett letter of intent med Upplandsbro och deras kommun. Och där har vi en markangivelse som vi tycker ser spännande ut. Samtidigt så får vi också folk som kontaktar oss som pratar om platser och ytor där det skulle kunna realiseras. Så att det finns ett stort intresse av att hjälpa till, i min uppfattning.
Om ni går vidare, att nu var det ju du och Kim Källström, Håkan Rosberg och ytterligare någon ute. Jag tänker, vill man inte ha med representant för damverksamheten också om det ska bli en anläggning för hela svensk fotboll?
Jo, men jag representerar också damverksamheten, så att jag tycker nog att vi har täckt upp den.
Om man ser till U21 landslaget på här sidan, ännu ett förbundskaptenstapp. Det var ju naturligtvis inte vad ni hade räknat med, att Jens Gustafsson skulle försvinna efter en match. Innan dess på Asperger, visst, man kan säga att det visar att vi är attraktiva, de går till proffsklubbar, men det är ju klart att det är ett bakslag för att tappa två tränare på det sättet, eller?
Ja, det är ju. Det är Jens sejour vart ju väldigt kort, såklart. Sådär.
En landskamp.
Ja, som man dessutom förlorade tyvärr. Men nej, det är klart att det är inte bra. Samtidigt så är det där, det är ju en balansgång, för att man vill samtidigt ha de bästa tränarna, och då är det så att U21 idag är där i näringskedjan att få ett erbjudande dessutom utanför Skandinavien, som både Poja och Jens fick i det här fallet, så är det svårt att liksom, dels är det svårt för oss att stoppa dem, och samtidigt har jag full förståelse för att de vill ut och flyga också, så att det är inte det optimala ur vår verksamhet. Det visar sig att U21 uppenbarligen är en språngbräda, som du nämnde. Men det är klart att vi vill ha våra förbundskaptener på U21 lite längre än vad vi hade Jens Gustafsson, absolut.
Hur löser ni det? Är Andreas Pettersson som går in och täcker upp? Kör han resten av Karl-perioden? Eller?
Ja, han kommer i alla fall att köra junisamlingen. Det är det vi har beslutat. Sen så löper ju den liksom processen med den långsiktiga lösningen parallellt. Och där är ju klart att Andreas är en av kandidaterna där. Men det finns flera på den listan också. Och den processen får liksom gå parallellt med junisamlingen också.
Hur viktiga är U21 respektive U23 på damsidan?
Ja, men det är viktigt, för att det är där vi förbereder våra spelare, tänker jag i alla fall, till våra representationslandslag. Så att det är klart att det är en verksamhet. Man pratar ju på klubbfotboll, pratar man ofta om transition period, det vill säga när man går från liksom junioråldern upp till A-laget. Det är en kritisk punkt på klubbsidan. Jag upplever inte att den är lika kritisk i landslagsverksamheten, utan det är ett ypperligt tillfälle att förbereda spelarna på vad som eventuellt väntar om man kommer upp i ett A-landslag.
Ett problem som ju kanske är vanligare på här sidan ännu så länge är ju det här att en del spelare har rötterna i flera länder och kan välja landslag, så att säga. Och jag vet att man från svensk fotboll velat egentligen på något sätt få till att man kanske väljer tidigare, så att man inte utbildar spelare som sen går rakt i andra landslag. Hur går tankarna kring det?
Ja, men det är en fråga som jag kommer att vara ganska involverad i, och som jag redan har börjat sådär lyfta på locket på och titta på. Och det är klart att å ena sidan så skulle jag skulle personligen kunna tänka mig att sänka den åldern. Jag tycker att det är liksom någonstans när du är 18 år och landslagsspelare, då är du vuxen i alla andra sammanhang. Då borde du också kunna vara det i det här fallet. Men sen förstår jag också att FIFA består av 211 nationer. Så att när Sverige tycker någonting så innebär inte det per automatik att det blir så. Sen är det klart att är det fler nationsförbund som är av samma uppfattning som oss, ja, men då ökar chanserna att trycka på det. Men framförallt så tror jag att det kommer att handla om, nu har vi det regelverk vi har idag. Och då handlar det nog om att så här, hitta ett systematiskt och strukturerat sätt att jobba med de här spelarna i tidig ålder så att de verkligen väljer Sveriges landslag.
Ja, det är ju en fråga som dina företrädare eller förbundet ju fått kritik, och så kan man lista ett gäng spelare som har bytt landslag. Hur kan man jobba med de spelarna för att se till att de väljer Sverige?
Ja, men det är väl lite grann det som vi tittar på nu. Men ett sätt är väl att försöka liksom identifiera spelarna. Ja, men om vi tittar nu så har vi ett EM, vad blir det?
Om två år.
24. Och titta på vilka spelare är som är aktuella då. Vilka skulle vi kunna se i en bruttotrupp? Vilka skulle vi kunna se till 2026 på herresidan i VM och så vidare? Jag upplever att det här är en större fråga på herresidan än så länge än på damsidan. Men den kanske kommer där också. Och då identifiera spelare för även ett mästerskap som 2026. Och titta på, finns det spelare på vår bruttolista här som har dubbla medborgarskap? Ja, vi har två stycken här. Okej, hur kan vi approchera dem på ett sätt som gör att de har med större sannolikhet väljer Sverige om de skulle ställas inför ett sånt val? Så att det är egentligen det enda sättet du kan jobba på idag, för att utifrån hur regelverket ser ut så framförhållning och systematiskt få spelarna att känna att de vill representera Sverige. Det är mitt svar idag.
Om man tittar på damsidan så är väl kanske problemet att man har lite få spelare med, som har rötterna i andra länder och så. Att, om man jämför med hur det ser ut på killsidan så är det ju annorlunda på tjejsidan, damsidan. Hur ska ni vända på det?
Ja, det är ju en stor fråga som är svår, men det finns ju ett antal projekt, integrationsprojekt och sådär, där vi jobbar hårt för att få tjejer med en annan kulturell bakgrund att börja spela fotboll i Sverige. Och det har vi ju idag, och det ser vi i klubblagen framförallt, tror jag, i de yngre åldrarna och sådär. Men det kommer nog ta ett tag innan vi når ända fram till landslagsverksamheten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Svenska landslagströjan igen?
Det hoppas jag. Så länge jag kan hålla mig frisk och spela och bidra med något, så hoppas jag.
Men det är så att Zlatan vill vara med och kan är hel och frisk, för det måste han ju vara. Han måste ju spela, för att annars så blir det jobbigt. Men är han det, så har han grejer att tillföra, absolut, fortfarande.
En stor spelare som ju varit en dörröppnare för många av dem är ju Zlatan Ibrahimovic. Det har ju varit tal om ledarroll i landslaget. När vi spelar in så vet vi inte om han slutar eller inte. Men hur mycket pratar du med Janne Andersson kring den tanken, idén?
Nej, egentligen ingenting. För mig är det där också ett uttryck för liksom någon form av förtroende och kärlek de två emellan. Sen vad Zlatan ska göra och framöver, det har jag inte en susning om, och inte så många med mig, tror jag. Möjligtvis han själv då som har det. Så att den frågan, blir den aktuell så får vi väl ta den då. Men just nu så förs det inga sådana diskussioner.
Apropå gamla spelare och ledare så finns det ju att man på UEFA-sidan, det är väl UEFA som har de här reglerna att man vill ha få in kvinnor i damlandslagets stab. Så att det är ju därför den gamla landslagsspelaren Victoria Svensson Sandell är med, eller hur? Hur ser du på det, att man liksom har på något sätt kvoterar in?
Jag tror att man gör det man behöver, framförallt på damsidan, för att få fler att liksom välja ledarkarriären och tränarkarriären. Och det där är väl ett verktyg för att nå dit. Sen så, för mig så kommer det alltid handla om vad man som person önskar att göra när man har avslutat sin karriär. Bara för att man har varit en duktig fotbollsspelare så innebär ju inte det per automatik att man vill fortsätta jobba med fotboll. Men däremot, vill man det, så ska det inte finnas hinder på vägen i alla fall, utan det ska finnas möjligheter, och det där är väl ett sätt att skapa de möjligheterna.
Och om man då tänker sig att man på något sätt skapar möjligheter, varför skapas det inte fler möjligheter i staberna när det gäller folk med, ja, i mångfaldsperspektivet? För att förbundet är ju bättre på jämställdhet om man tittar styrelser, och lite bättre i staber, men tittar man i staber så är det rätt bristande mångfald. Det speglar inte Sverige, och det är ju bara att titta på Jan Andersson stab till exempel. Rätt stor stab och som inte riktigt. Hur kan ni gå in och liksom ställa krav på det? För det är klart att det finns kompetenta personer som har en annan bakgrund.
Ja, det är också en bra fråga. Jag vet faktiskt inte, men återigen så hade vi haft en person med en annan kulturell bakgrund som var en del av ett landslagsteam, så det är väl inget märkligt på något sätt för min del. Däremot så är det ju svårt att liksom trycka in folk i den verksamheten, och det bygger ju också på någon egen vilja och liksom.
Ja, fast egen vilja finns ju nog allt om, det handlar ju nog mer om möjligheter.
Ja, men jag tror att vi är på väg dit. Vi har väl några tränare nu i Sverige och i Allsvenskan på herrsidan som kommer från en annan kulturell bakgrund, och det är väl inte otänkbart att de hamnar i förbundets verksamhet också. Men ibland tar saker sin tid, och även om man önskar att det skulle gå fortare ibland, så är det inte alltid det gör det.
Under ditt paraply så hamnar ju även futsal och beachhockey, som ju, ja, ibland kan man uppleva att det finns liksom en kamp mellan den traditionella fotbollen och futsal och så. Hur ska du balansera det?
Nej, jag upplever inte att det finns någon kamp här om det, utan det är ju två olika eller tre olika verksamheter. Nu har både futsalen och beachhockeyn fått fått en större konsekvenser än fotbollen av pandemin, så att där är man väl tillbaka i lite av ett uppstartsläge igen då, utifrån att beachhockeyn har inte haft några turneringar och futsalen har varit inomhussport och liksom varit hårdare drabbade av pandemin. Så att det handlar om att studsa tillbaka igen och till att börja med komma tillbaka till den nivån där man var innan pandemin. Men jag har så här långt under min tid här inte sett några motsatsförhållanden mellan fotboll och futsal.
Hur mycket tid kommer gå till dem kontra mer traditionell fotboll?
Ja, jag har alltid lite svårt för att prata om hur saker kommer att bli. Men det är klart att de verksamheterna är ju under utveckling och på väg att växa fram. Vilket gör att de tar lite mer tid kanske i förhållande till hur många utövare det är idag. Jämför man det så är det klart att då är fotbollslandslagen som vi har idag, det är väl 15 stycken tror jag. Det är klart att de tar ju mer tid då i förhållande till futsal som i nuläget har ett herr- och damlag. Men samtidigt som jag sa så är de under utveckling och kommer att kräva en del engagemang såklart för att studsa tillbaka igen också.
Just apropå att du har ansvaret för väldigt många landslag, hur viktigt är det att det finns en röd tråd mellan landslag om man går från 15 och uppåt, eller och framförallt kanske mellan då U23 eller U21 U23 kontra landslagen?
Ja, men det är väl en del som jag också håller på att titta på och utvärderar. Men idag skulle jag nog säga att det inte alltid, när man pratar om röd tråd i fotbollen, så upplever jag att det ofta handlar om spelstil och liksom vilket spelsätt man använder. Och det får jag nog be att få återkomma till. Men däremot så det finns ju också en röd tråd i organisation och liksom hur man systematiskt har genomför sina läger och sin verksamhet. Och där upplevde jag med Passus att jag bara var här i 2 månader att det finns en röd tråd i den delen. Man strävar efter att det ska se så snarlikt ut som möjligt. Så att när du kommer från en U21-samling eller en U23-samling upp i herr- och damlandslagen så bedrivs de på ganska liknande sätt. Sen är det klart att när det kommer till principer i försvarsspel och anfallsspel så kan de skilja sig lite grann. Men det är ju också en utbildning i att spela i landslagen. Så att du behöver ju också hantera idag i liksom fotbollen idag så behöver du kunna som spelare hantera olika spelstilar. Både i ditt klubblag som byter tränare med jämna och ojämna mellanrum men också i landslagen.
Men du känner inte att det finns en extra vinning i att till exempel damernas U23 och ja, att Gerardsson där fick det att lira ihop?
Jo, men det gör de. Det är Martin Möller som har U23-landslaget på damsidan och de jobbar väldigt tätt ihop med Peter och Magnus i damlandslaget. Det jag menar är att jag kan inte idag sitta och säga att vi på damlandslaget ska spela på samma sätt som F16 gör i liksom spelstil. Så. Och det gör vi inte heller. Men vem vet, vi kanske kommer fram till att om 2 år så vill vi börja göra det. Så att jag väljer att inte liksom stå för det ena eller det andra. Men för mig just nu så upplever jag att liksom formen för hur vi bedriver vår landslagsverksamhet, den är ganska så där jämlik genom både dam- och flicksidan och herr- och pojksidan. Och det tror jag är en klar fördel.
Finns det lika mycket resurser om vi skippar bonusersättningar? Men jag menar om ett landslag för tjejer i 17-årsåldern och ett landslag för killar i 17-årsåldern. Har de lika förutsättningar?
Nu tog du 17-årsåldern vilket var intressant för att vi har precis startat ett 17-årslag för flicklandslaget. Så att vi har lika många landslag på pojk respektive damsidan eller flicksidan nu. Och deras verksamheter är väldigt lika i dagsläget.
Men har de, är det budgeten samma?
Ja, med reservation för att jag inte har alla budgetsiffror i huvudet så är min uppfattning att de är väldigt lika idag.
Annat är ju alltid omdiskuterat det här med talang och att man då via det som en gång hette elitlägret som nu är omdöpt till utvecklingslägret. Och då tar man ut liksom landslag och ja. Vilket värde finns i de tidiga landslagen när det sen är väldigt svårt att handplocka de som verkligen kommer lyckas i sådana lag?
Nej, men det är ju liksom, det är ju en utbildning för svensk fotboll. Det innebär ju inte per automatik att alla som är F16 eller P16 landslagsspelare kommer att bli A-landslagsspelare. Men den erfarenhet av internationella matcher och de forum som de är i som landslagsspelare kommer ju att gynna deras fotbollsutveckling. Sen om det innebär att de spelar i allsvenskan på herr- eller damsidan eller elitettan, superettan, det får vi ju se då, såklart. Det är ju alltid svårt att tidigt peka ut vem som ska bli den nästa stora stjärnan. Det är lite grann 10 000 kronors frågan. Men att det gynnar svensk fotboll, definitivt.
Nu säger vi välkommen till Svensk Elitfotbolls nya ordförande, Jens T. Andersson.
Stort tack för det.
Jag ska fråga om hur det är på nya jobbet.
Jo, men det är kul tycker jag. Mm. Det är spännande på många sätt. Det är roliga frågor att sätta sig in i. Så att, det känns bara bra.
Du lämnade ju en position som ordförande för Svenska Elitfotboll efter bara 1 år. Och då satt du även i förbundets styrelse. Hur resonerade du när du liksom lämnade ett uppdrag som du... Du hade ju tagit en valkamp och vunnit och sen hoppade du av. Trots att du var på 3 år.
Ja, nej, men det var en ganska så här tuff period. För att det var inte alls min plan på något sätt. Utan när jag valde att gå som motkandidat till SEF-valet så såg jag det som ett långsiktigt uppdrag såklart. Och det gör man väl i och för sig mer eller mindre alltid när man tackar ja till någonting. Men jag skulle nog också säga att när den här tjänsten dök upp och vi började diskutera den så kittlades jag av att jobba med Sveriges bästa fotbollsspelare och några av Sveriges bästa ledare också. Så att till en början så våndades jag lite grann kring det beslutet, men ju mer jag liksom diskuterade med min familj och med mig själv så landade jag i att jag ville ta den här chansen och jag ville ta den här utmaningen, för att den kittlade så pass mycket trots att jag bara hade varit ordförande ett år. För det är klart att det kändes inte helt perfekt att lämna SEF, som jag trivdes väldigt, väldigt bra i under det året, så pass tidigt som jag gjorde. Men det var väl ungefär den här tjänsten och rollen som skulle kunna få mig att göra det, för att jag hade inte lämnat SEF för ett annat uppdrag i Sverige. Det var väldigt svårt att se. Och när jag tackade ja till SEF-uppdraget, då fanns inte den här tjänsten överhuvudtaget. Så att...
Och det var ju ett speciellt val, eftersom du gick emot valberedningskandidat Ove Sjöblom och det blev oavgjort, och så lottades det faktiskt fram som att du vann, vilket innebar att, ja, det var ju lite splittring i svensk fotboll, får man ju ändå säga, där att ena hälften av klubbarna gick på dig och andra på motkandidaten. Vägde det in någonting i tankarna att lägga av?
Jag förstår frågan, men svaret är helt ärligt absolut inte. För att jag kände egentligen från att jag vann den där lottdragningen och resterande av året, så kände jag ett fullt stöd från klubbarna. Och det kanske jag inte hade från dag ett, utan att jag inte kände det. Men när jag valde att lämna SEF, då kände jag att jag hade fullt stöd från så många klubbar man kan. Sen kan inte jag svara för varje specifik person. Så. Men min känsla var att jag hade fullt stöd och kände väl det ännu mer kanske av reaktionerna när jag lämnade.
En av sakerna du var med och drev igenom var ju att Svenska Elitfotboll faktiskt bytte ut Rune Hauge, som väl sålt svenska fotbollsrättigheter i 25 år eller något liknande. Hur resonerade ni där?
Nej, men det var ju en process där vi hade ett antal intressenter inne för att diskutera vilken som skulle ta hand om nästa tv-försäljningen och nästa tv-rättighetsperiod. Och där föll valet på de som jag och vi som satt i gruppen ansåg vara bäst lämpade.
Det är Commercial Sports Media med tidigare Kalmarordförande Jonas Persson. Satt ni någon mediekommitté i SEF ihop under din tid i AIK?
I någon mediekommitté?
Ja, eller någon slags.
Nej. Nej, inte annat än att vi sprang på varandra i något form av SEF-forum såklart när det var medlemsmöten och så. Men vi jobbade aldrig tillsammans.
Om du ser tillbaka på det året och din bild av svensk elitfotboll, jag menar, du har förflutet i, framförallt i AIK men även i Sirius, så vad är din bild av svensk klubbfotboll och de utmaningar och plus som finns?
Ja, nu handlade ju mitt ordförandeår väldigt mycket om pandemin och villkorstrappan, och det kan man väl säga inte är en del av den ordinarie verksamheten i SEF, så även om villkorstrappan har levt under några år, men och det gjorde ju tyvärr pandemin också, men det var väldigt mycket de två frågorna under den här perioden. Men exkluderar vi dem så skulle jag säga att svensk klubbfotboll ur ett SEF-perspektiv mår ganska bra. Det finns en hel del centrala intäkter som fördelas ut till klubbarna. Sen är det ju så att, det ska man komma ihåg, att SEF på här sidan består av 32 klubbar. 32 unika klubbar med unika DNA och unika behov. Och det är klart att det är jäkligt svårt att mätta alla de behoven så. Så att man får ju lägga sig på en ganska så där generell och allmän nivå. Men relativt sett så skulle jag nog säga att det mår ganska bra.
Om du ser, VAR är ju en fråga som ju nu ligger hos förbundet. Vad hade SEF och elitklubbarna behövt? Ska de ha VAR eller inte?
Ja, men jag tror ju personligen att vi kommer att behöva VAR. Sen är det ju så att vi lever i en medlemsdemokrati, och vissa klubbar har årsmötesbeslut om att man ska motverka implementeringen av VAR i svensk fotboll. Jag anser personligen inte att man måste ha någon brådska, för att jag tycker att liksom det har varit en ganska så där trasslig inkörsperiod av VAR med långa spelavbrott och så. Men den blir bättre och bättre och bättre. Och lite som jag berättade om när vi var besökt i Holland, de jobbar liksom aktivt med att nå ännu förfinare variationer av VAR i sin inhemska liga. Och ja, låt oss införa det när det inte gör så stort våld på spelet i form av spelavbrott och sådär. För att jag blir också irriterad när jag ser fotbollsmatcher idag som avgörs på felaktiga beslut, vilket tyvärr händer och kommer att fortsätta hända om vi inte inför VAR.
Om du ser fram emot liksom 5 års tid för de allsvenska klubbarna, och vad tror du är den viktigaste de behöver göra för att närma sig Europa, eller i varje fall inte, att kanske gapet inte ska öka ytterligare?
Jag tror nummer 1 är att fler får testa på internationell erfarenhet. Antingen att man får ett uppdrag där ute, eller att man tar sig ut dit för att hämta inspiration och föra hem. För att ibland så upplever jag att vi blir lite så där inskränkta, och det blir man säkert i flera länder. Man tycker att sitt eget lands fotboll är väldigt bra, så att man bryr sig inte om hur det funkar där borta. Men jag skulle nog säga att det finns väldigt mycket att hämta hos våra kollegor i andra länder. Jag kunde ibland känna att danskarna var ganska inskränkta i sitt sätt också, att det var väldigt mycket danskt. Men de var närmare kontinenten, de var ofta i Tyskland och liksom. Så att jag tror att ett sätt till att liksom utveckla vår nationella fotboll är att hämta internationell erfarenhet.
Om man tittar på förbundet, så ibland ja, kritiseras det ju för just det du säger, att man liksom är, vi kan på något sätt. Att, hur öppen ska man vara även här för att ta in inspiration?
Vidöppen skulle jag säga. Jag tror att det är liksom... Jag upplever att när man väl är där ute, som vi var nu till exempel och besökte 3 andra nationsförbund, att man är ganska prestigefri i det, och man tycker att det är kul att det kommer andra länder. Och när vi är där på besök för att prata och titta på deras träningsanläggningar, så kommer vi såklart in och pratar om andra verksamhetsfrågor också, och de är lika nyfikna på oss som vi är på dem. Så att även om det är vi som är på besök, så tror jag att de också kände att de fick en del av oss med sig. Så att det där är någonting som jag kommer att försöka anamma så mycket som möjligt i mån av tid. Att hämta inspiration, för att det finns väldigt mycket bra saker som görs där ute. Och det är som jag säger, det är helt prestigefritt.
Om man tittar så finns det ju en massa svenska spelare, både damer och herrar, som är ute och i stora klubbar och har framgångar. Så ibland när man talar med dem så upplever de att kanske inte det finns så stort intresse när de väl vänder tillbaka för vad de har för erfarenheter. Det gäller ju inte alla, men en del. Hur viktigt blir det att försöka tömma en sån resurs? Eller kan man liksom systematisera det på ett
bättre sätt? Ja, men jag tror att det är bra. Jag blev förvånad själv när jag flyttade hem efter Danmarks tiden där 2017 var väl det. Då hade jag varit både i Hajduk Split och i Århus i Danmark. Men det var ingen som var intresserad av att höra om vilka erfarenheter jag hade liksom ådragit mig under den där perioden. Så att jag tror att man ska vara öppen för att liksom tanka av folk som kommer tillbaka igen, och det ska man göra. Sen tror jag att det är, som spelare så är det lite annorlunda, för att de har inte den insikten om liksom organisation, struktur, systematik som man jobbar med bakom kulisserna. Däremot när du har varit ute i ledarroller, så tror jag att det finns väldigt mycket att hämta.
En oväntad målskytt, men så värdig.
Lite mer en gång till. Och så är hon rättvänd då, men det är många svenska spelare emellan. Och så blir det Robin Dober 1-1. Det är matchen som nu är slut. Det blir 1-1 mellan Sverige och Nederländerna.
Ja, det är väl en okej start. Sverige får spela, så vi har väl förväntat oss ännu mer av det svenska anfallsspelet.
Dagen efter 1-1 mot Nederländerna i EM-premiären träffade jag Jens T. Andersson på landslagets hotell för att prata om starten på turneringen och erfarenheterna av att ha följt både herrarna och damernas landslag på nära håll. Jens T. Andersson, det är ett tag sedan vi träffades och gjorde själva grundintervjun, men detta är dagen efter svensk EM-premiär mot Nederländerna 1-1. Vad är din känsla?
Min känsla är att jag tyckte Sverige gjorde en ganska bra insats. Började lite trevande, som väntat kanske i en öppningsmatch i ett mästerskap, men växte in i det och i slutändan tycker jag att vi var bättre än Holland. Vi skapade fler chanser än vad de gjorde tyckte jag, och försvarsarbetet från svensk sida var riktigt bra till och med.
Men då är den besviken som ett kryss helt enkelt.
Ja, men det är klart man vill alltid ha mer. Men hade du frågat mig på förhand så hade kryss varit ett resultat som jag nog hade tippat, tror jag, i en öppningsmatch mot Nederländerna, som i princip kanske är en gruppfinal redan från början. Så att det är ganska svår match att gå in i från start.
När vi träffades så skulle ju du ansluta både till herrlandslaget, den samling som var över Nations League, och även varit med lite med damerna i Båstad, och här är du ju både för svensk fotboll är ju här och konfererar, men så är du ju också här. Vad är ditt intryck när du följer Peter Gerhardsson och Marika Domanski-Dyfors och damlandslaget på nära håll?
Men det är goda intryck. Det är egentligen från både herr och dam, men om vi pratar dam nu så man märker att det är ett gäng som har hållit ihop ett tag. De är sammansvetsade och har en härlig stämning i ledarteamet. Det är också i spelarteamet såklart, men jag följer väl kanske mer ledarna. Proffsigt och jättegott intryck så här långt.
Om du tittar på liksom förutsättningar här och dam, finns det några skillnader nu mellan hur de har det?
Nej, det gör det inte. Och vilket är helt rätt såklart. Som Janne brukar säga ibland, vi ska vara så bra som möjligt på att förbereda oss och vara bäst på det. Och förutsättningar för att vara det, de finns på både herr- och damsidan. Så att det ser bra ut.
Det är alltså Janne Andersson du syftar på, som för övrigt var här också under gårdagens match. Om du tittar allmänt på EM i England, vad är dina intryck av det hittills?
Ja, det har inte gått så jättelänge. Vi kom väl i förrgår, tror jag, med ordförandekonferensen som jag deltar i just nu. Och sen så när den är klar så kommer jag flytta över till laget. Men så här långt så finns det ingenting att klaga på. Vädret är bra, förutsättningarna är bra och det var ju en härlig engelsk stadion vi fick uppleva igår, tycker jag.
Ja, Bramall Lane väntar på onsdag. Hur upplevde du inramningen? Du var med i marschen upp.
Ja, nej, det var läckert. Jag sa vid något tillfälle att jag tyckte Sheffield kokade, och det kanske inte hela stan gjorde, men de områdena runt arenan gjorde det definitivt, och det var en härlig inramning även inne på arenan, tycker jag.
En av grejerna som vi pratade om senast var ju det amerikanska avtalet kring att man delar ersättning. Efter det har ju ni faktiskt kommit ut med offentliggjort avtalet, och även om du inte är ensam om det så är du ändå en del av det. Det är ju liksom historiskt att man publicerar ett avtal. Jag tror inte det har hänt sedan spelarföreningen av misstag publicerade avtalet när jag jobbade på Göteborgsposten 2000. Nu fick man reda på att ett svenskt EM-guld är värt 578 000 kronor per spelare. Vad låg bakom att offentliggöra det?
Ja, det tror jag. De diskussionerna hade nog startat redan innan jag kom in som landslagschef. Men det är klart att vi lever i ett samhälle idag där mer och mer blir både ifrågasatt och liksom granskat på det sättet. Och vi har ingenting att dölja i avtalen. Och då kände vi att den enklaste vägen och den enda rätta vägen är att offentliggöra det. Och det tycker jag är helt rätt, och det tyckte tjejerna också. Så att det är något vi är stolta över.
Hur svårt var det att hitta fram till ett avtal?
Nej, men det var ganska goda dialoger hela vägen. Sen var vi lite tidspressade av skäl som jag inte riktigt kan redogöra för. Men det gick smidigt, tycker jag.
Om man ser till en annan fråga kring avtal, så har det ju varit snack om Peter Gerhardsson. Vars avtal då bara ett år kvar över VM. Hur tänker ni där framåt?
Nej, men det är både Magnus och Peter på damsidan har ju avtal som sträcker sig över VM-slutspelet nästa sommar, vilket är ganska logiskt. Sen är det här EM:et framflyttat, vilket gör att det dykt upp frågor inför EM om det liksom inte borde ha satt oss att förhandla tidigare. Men jag måste säga att nu ska vi spela det här EM:et först och främst, och sen så får vi titta på det efter det här inför nästa sommar. Och jag blir också lite grann så där att det blir lite att problematisera, tycker jag, för att har man en förbundskapten som har över ett år kvar på sitt avtal, och så motiverar man att man borde förlänga för att han har varit framgångsrik, men samtidigt så anställer man ju förbundskapten med förhoppningen om att de ska vara just framgångsrika, så att det är väl helt enligt plan då.
Men har ni någon dialog med Peter?
Nej, inte nu. Utan nu är det fullt fokus på att göra så bra som möjligt här nere. Sen så får vi ta det när vi kommer hem.
Och det kan ju ändras om det inte går så bra här i England.
Det brukar vara så i idrottens värld. Nu tror jag inte det är någon större risk i det här fallet, men så är det.
Du var ju även med herrarna, följde den samlingen i Nations League. En tung samling får man ju säga. Hur, med några veckor i backspegeln, hur ser du på det hela?
Nej, men det var en ganska rörig samling utifrån att det var, jag tror att det var 7 återbud innan samlingen för Janne och Peter Wettergren, och sen så tror jag vi släppte iväg 8 spelare under samlingen, och då kan man tycka att då kommer in 8 nya, men när man då parallellt med det också har en ambition om att ändra spelsättet, så är det klart att det blev en hel del extra jobb för den sportsliga avdelningen utifrån att varje gång det kommer in en ny så måste man sätta sig med den också och gå igenom det man har gått igenom med de andra i truppen dagarna innan den här nya spelaren har kommit in. Och precis på samma sätt blir det för de som administrerar och står för logistiken, att det ska in spelare och det ska ut spelare och så vidare. Så att det var en ganska så här hektisk samling och lite rörig på det sättet utifrån att vi fick byta väldigt mycket spelare. I övrigt så är min bild även där att det är ett jäkligt sammansvetsat gäng som också har jobbat över tid, och det, man kommer som jag från klubbsidan så jobbar man också över längre tid, men man byter nästan alltid ut någon ledare så där med något års mellanrum och så vidare, men här var tydligt att de har jobbat ihop länge, känner varandra väl, vet varandras brister och styrkor och kan utgå från det.
Om man ser till en höst som väntar, så är det 2 Nations League matcher där det väl främst handlar om att hänga kvar i B-divisionen, och sen är det 2 träningsmatcher? En är klar mot Mexiko i november. Blir det 2 träningsmatcher på bortaplan då helt enkelt?
Det lutar väl åt att det blir 2 träningsmatcher, även om det inte är helt avtalat ännu. Men det är ambitionen att det ska bli 2 matcher.
Så under den tid ska man då försöka utveckla det här spelsystemet ytterligare?
Ja, men det är klart att det blev väl kanske inte som förbundskaptenen hade tänkt sig utifrån att de fick byta en hel del spelare från match till match. Och det är klart att när du samtidigt parallellt med det byter spelsätt så ställer det stora krav både på ledare och spelare. Så att jag skulle säga att det är svårt att utvärdera det lite nya sättet att spela på utifrån den samlingen som var. Och nu har vi ju septembersamlingen som väntar med 2 matcher då. Och där vi kanske kan få lite mer tid att jobba med spelare och ledare inför de 2 matcherna. Så att vi får väl avvakta det och se.
Hur känner du kring förtroendet för den ledning som finns för landslaget?
Ja, det är inte ens en fråga för mig i nuläget, och ingen annan heller för den delen, utan de har fullt förtroende och gör ett jättebra jobb.
Du var ju den som fick meddela Karl-Erik Nilsson och Håkan Sjöstrand för 10 månader sedan att det blir inget Katarläger. Nu satt ju covid stopp för Marbella som skulle ersätta det. Vad väntar i januari 2023? Blir det ett läger och i så fall var?
Ja, vi planerar för en januari-turné även i år. Eller det blir ju nästa år då, 2023. Den blir väl med största sannolikhet i Portugal som det ser ut just nu.
Vad är upplägget?
Ja, men ungefär som liknande år, det vill säga nordiska spelare och de spelarna som vi kan kalla in till ett sånt läge. Det är ett bra tillfälle för Janne och Peter att få titta på också lite nya spelare. Och sen blir det säkert någon eller ett par matcher i samband med det också.
Hur har ni diskuterat kring att landslaget under en rad år åkte antingen till Qatar eller Förenade Arabemiraten?
Nej, vi har inte diskuterat det så mycket, utan det har väl snarare handlat om att nu var man på väg till Portugal förra året och fick det lägret inställt, och nu gör vi det i år istället.
Är det på något sätt ett stängt spår att åka till den delen av världen med tanke på vad klubbarna, även om du har bytt sida så satt du ändå på klubbsidan när man sa att vi vill inte släppa våra spelare dit. Är det ett dött spår nu med?
Ja, i alla fall för nu. Sen är det alltid så där vanskligt att sia om framtiden. Saker och ting kan ju förändras. Förutsättningarna kan förändras på plats där nere. De har fantastiskt bra faciliteter. Sen så vet vi alla att det finns andra aspekter som inte är lika fantastiska. Så att i nuläget så är inte det aktuellt. Men jag har svårt att stänga dörren för all framtid.
Jag träffade Norges fotbollsförbunds ordförande som pratade om det här, om att om eventuellt förbundet och även förbundskapten ska åka och titta på VM i Qatar. Det brukar man ju ofta göra för att lära sig, ta intryck och så. Hur ställer ni er till att om Jan Andersson och Peter Wettergren vill åka till Qatar under VM med tanke på de problem som finns med mänskliga rättigheter och allt?
Ja, vi har inte tagit beslut i den frågan än, utan det är väl något som vi kommer att diskutera under hösten, hur vi ska ställa oss till det. Men det kommer väl i sådana fall vara kopplat till att det finns arbetsskäl till att åka. Det kan ju vara så till exempel att EM lottas ju under hösten, och det kan vara så att det kan vara motståndare som finns på plats där och så vidare. Och sen är det ju som alltid när det är mästerskap, både på herr- och damsidan, att är du inte med och spelar så vill du kunna läsa och följa trender i spelet som sker och liksom de delarna. Så att den frågan kommer vi väl jobba mer med under hösten.
Men från den sportsliga ledningen finns ett önskemål om att åka dit helt enkelt?
Nej, inte. Alltså, vi har pratat extremt lite om den frågan så här långt. Jag har varit mest besvikelse över att vi inte får vara med där och spela. Så att sen hur vi ska förhålla oss till den, det får vi nog återkomma om under hösten.
Stort tack!
Tack själv!
Podden är som vanligt klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu än må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det ju Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan och faktiskt för den här vårsäsongen. Vi är tillbaka i höst igen och matar på helt enkelt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.